Vi fortsätter besöket i slagverkens värld tillsammans med Norrbottens musikens Daniel Sauer. Han hanterar över 300 instrument och idag får vi höra historien om några av de vanligaste instrumenten och givetvis lyssna på dem.
Det är lite grejen med många av Slowers instrumenten. Man tror att eller många, om vi säger i publiken, tror att bara för att en av slagverkarna som står längst bak i orkestern och spelar bäckar, de här två symbolerna som man slår ihop. Och man kanske bara har en sån insats i en symfoni. Men den kommer ju verkligen på klimax i hela symfonin. Och skulle man inte slå till de där symbolerna precis på rätt ställe, då faller ju lite av hela symfonins klimax på något sätt. Och precis, det är lätt att tro att det bara är att sjunga till och sen är det bra med det. Men det ligger ju många års både övning och utbildning och sådär bakom.
Gäller det att ha den perfekta tajmingen?
Tajmingen är oerhört viktig. Så tajming och klang helt enkelt, att man har en bra klang, att man vårdad klang, det är väl lite A och O. Vem som helst kan ju gå och smälla till en trumma, men ska det göras med finess så är det lite annorlunda.
Vårdad klang, det begreppet måste du ju förklara för mig.
Oj, ja, vad ska vi säga då?
Du kanske måste visa på någonting.
Jag kanske måste visa, ja, precis, exakt.
Nu står vi framför den stora trumsektionen här av alla möjliga slag. Och här är stativet till någonting spännande som ska komma på här.
Jag tänkte vi skulle plocka fram en virveltrumma. Virveltrumman, den är ju central i orkesterspelet.
Varför är det just den som är liksom huvudpersonen?
Det har väl blivit så. Helt enkelt. Just i orkester så om man tänker orkesterns utveckling så var det väl pukorna då, timpani, som var det första. Och då hade man ju två stycken. Det kommer då i sin tur från de här ridande. När kavalleriet hade orkester så hade man då två små pukor, en på varsin sida av hästen. Och sen när kavalleriorkestern klev av sina hästar och skulle göra sittande konserter som vi kallar det, då plockade man med sig dem. Så timpan är väl i och för sig det första som fanns i orkestern ur slagverkssynpunkt. Men sen kom virveltrumman och då kom ju den då inte från kavalleriet utan från infanteriet, heter det så, soldaterna som gick. Där av hävd och tradition så var det ju en virveltrumma som både signalerade och hjälpte soldaterna att hålla takten. Och deras lirorkester, oftast då en blåsorkester med virveltrumma, och så slog man ihop det med kavalleriorkestern med timpani, så blev det då pukor och virveltrumma som var liksom själva grunden. Och sen har det ju under århundradena växt väldigt mycket. Så nu är ju, kan man ju se allt jag har här inne återfinns ju i symfoniorkestern också, även om det är i Neo då, den här lilla kammarensemblen som jag huserar. Men då har vi virveltrumman här.
Beskriv hur den ser ut.
Ja, alla trummor är ju runda och har ett skinn på översidan och ett skinn på undersidan. Skinnet på översidan, det är ett tjockare skinn för det är där man slår. Så det måste stå emot lite slag och lite kraft. Skinnet som är på undersidan är väldigt, väldigt tunt. Och där har man någonting som heter en sejare. Det som gör det karaktäristiska virveljudet. Det är små, oftast i alla fall, små stålvajrar som ligger mot skinnet och ger det här speciella ljudet. Så utan den här sejarmekaniken påslagen så låter trumman. Men så slår vi på. Thank you.
förhållande är till virveln?
Virveltrumman är ju, jag höll på att säga, alfa och omega, början och slutet. Det är ett väldigt viktigt instrument i Slaversparken, men det har väl också blivit där som vi övar mest. Tekniken som man använder då för att spela på virveltrumman är i stort sett, inte till 100%, men i stort sett applicerbar på de flesta andra instrument. Förutom att vara väldigt viktig då för tekniken så är det ett väldigt bra instrument att öva klang på. Klangbildning, klangfärg och allt sånt här som vi vill. Vi vill ju att det ska låta så bra som möjligt. Så därför så spenderar väl vi slagverkare absolut mest tid med virveltrumman. Vi värmer upp och så övar man sina teknikövningar och små etyder och jobbar lite som sagt med klangfärg.
Hur gör du då?
Ja, att man har en vårdad teknik, att man har kontroll på det man gör, att det inte slinter iväg och blir ups oj då, utan att man spelar på ett och samma ställe, man spelar alltid lika starkt eller lika svagt.
Men du får höra nu lite grann. Du har ju här en marimba.
Marimban, den spelar jag på varje dag. Det är som ett, ja, men det är väl, har blivit mitt favoritinstrument. Från den där gången när jag bara fick ha triangeln i orkestern så har man jobbat sig uppåt. Och nu är det marimban som ligger mig nära om hjärtat.
Beskriv marimban, hur ser den ut?
Marimban, det är ett ganska stort instrument får man väl ändå säga. Det är, ja, nog är den väl åtminstone 3 meter lång. Marimban består då främst av träplattor som är då stämda i toner. Och sen är de här träplattorna upplagda på en stor träram och under plattorna så hänger det rör, resonatorer, som förstärker tonens klang. Skulle jag lyfta upp en sån här platta och hålla bara den i handen så är det rätt ton, men det är inte så mycket volym på den. Men med hjälp av de här stora rören då som är under så får vi också lite volym på det hela.
Och till skillnad från de andra slaginstrumenten där du då slår på en rund trumma eller en skål eller något annat rytminstrument, så tycker jag att det här påminner som ett piano. Det är ju som olika toner, som ungefär som ett piano. Är jag fel ute?
Nej, du är helt rätt. Det är precis uppbyggt som ett piano där vi har de vita tangenterna så att säga lite på nedervåningen och de svarta lite på övervåningen. Först kommer det 2 svarta och så kommer det 3 svarta.
Varför är det här ditt favoritinstrument?
Klangen. Den varma, mulliga, sköna klangen. Det var det man föll för.
Underbar. Det är ju väldigt lätt att bli förälskad i den.
Verkligen. Det här är en fullstor konsert marimba som vi kallar det. Så den går ner till stora C. Så det är exakt samma omfång då som på en cello. Och det är väl lite så som marimban har utvecklats. Historiskt sett så kommer den från Afrika. Där man hade såna här små träplattor och över urgröpta kalebassar. Sen ett tråkigt kapitel där i mänsklighetens historia, men slavhandeln tog ju då människor från Afrika över till Sydamerika framförallt. Och där utvecklades marimban mer. Den gick lite mer i, det är fel att säga, åt det västerländska hållet. Men några hundra år senare så hade embryot till den moderna marimban fötts. Framför allt i södra delen av Mexiko och Guatemala, i och med deras folkmusik hade anammat marimban. Och någonstans där, nu minns jag inte rätt, men jag tror det var 1829 eller någonting sånt där, så var det en by som började stämma marimban i den västerländska stämningen, som då gjorde att de kunde spela västerländsk populärmusik helt enkelt. Inte istället för, utan också jämsides sin traditionella musik. Och sen när väl marimban kom in i orkestern, så har det blivit, sakta men säkert så har den växt i omfång. Det var länge lilla C som var den lägsta tonen. Sen började man vilja spela fiolrepertoar, och då var man tvungen att bygga ut marimban ner till G, så att man kunde spela fiollåtarna. Sen var det någon som kom på att men det hade ju varit jätteskoj att spela gitarrmusik på marimban. Ja, då var man tvungen att bygga ut den till E, låga E där nere. Och då var det ju någon som slog till där då, att de här väldigt berömda cellosviterna av Johann Sebastian Bach, det hade väl varit roligt att spela på marimba. Ja, då fick man bygga på med några plattor till.